Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Tjena Ludvig.
Hej Micke, är du redo för dagens avsnitt?
Ja, vi ska ju verkligen grotta ner oss i hur man värderar företag.
Ja, vi ska hitta, analysera och investera. Man kan dela i 12 punkter som vi har här, som också finanskursen lär ut. Och hitta, analysera och investera i aktier. Man skulle kunna dela in de här 12 punkterna i de tre temana.
Och ska man gå finanskursen så gäller det att göra en tidig ansökan senast 17 april. Och sen börjar kursen 1 maj. Men vi pratar mer om det i slutet av avsnittet.
Ja, om vi börjar med den första är att filtrera. Det är första steget. Att göra ett första urval av investeringsalternativ baserat på vanliga nyckeltal eller andra sorters variabler. Och då brukar man göra det ofta. Man kan ju få investeringsidéer lite hur som helst egentligen. Men när det kommer till just det här att filtrera fram, då brukar man använda såna här screeners eller verktyg för att filtrera fram aktier baserat på nyckeltal. Till exempel PE-tal, PS-tal, enterprise value delat på EBITDA eller liknande, beroende på det för företag.
Det absolut enklaste om man är svensk, det är ju att använda börsdata och filtrera på PE-tal. Alltså, hur dyrt är det här företaget? Har det P15, har det P12, har det P10? Välj till exempel att söka fram alla företag du hittar på börsen som har P-tal lägre än 10. Då är det billigt, skulle man kunna säga, slutcitat. Men det är förstås inte riktigt så enkelt, utan det här är bara den första sökningen. Den är tänkt att liksom ge en slags inspiration. Nästa steg, det är att faktiskt själv prognostisera preliminära fundamentala räkenskapsdata. Det här betyder ju alltså att man utgår från faktiskt redovisade till exempel intäkter och vinster, och sen extrapolerar man gamla trender. Så till exempel om tillväxten har varit 10% per år de senaste åren, då kan man ganska väl gissa att intäkterna kommer fortsätta att växa med ungefär 10% per år, och då kan man räkna ut en försäljningsnivå och en vinstnivå några år framåt i tiden. Så det är då steg två här.
Ja, en av de enklaste och kanske bästa tipsen, det är att alltså, man kommer ganska långt med en sån här intervallanalys. Som ett bolag exempelvis, vi säger att det är ett bolag som inte växer super fort, utan det är ett ganska stadigt och förutsägbart bolag. Då om det kanske sista 5 åren har haft ett P-tal runt 20, då kommer det antagligen fortsätta ha ett P-tal runt 20.
Ja, och om man sen går vidare till steg 3, som jag då kallar för modellera, då har vi alltså gått från steg 1, filtrera, 2, prognostisera, och det är ganska enkla extrapoleringar, så kommer man till 3, modellera. Då tar man faktiskt fram ett kalkylblad, alltså Excel eller Google Sheets, och gör mer vad jag kallar för mönsterbaserade analyser av till exempel tillväxttakt, förändring av tillväxttakten. Det betyder då att om ett bolag har vuxit med först 10% per år, sen 9% per år, sen 8% per år, då kan man nästan gissa att året efter så växer det med ungefär 7% per år, för att tillväxttakten verkar liksom sakta falla. Och det här är då ett litet steg djupare än att bara göra rena extrapoleringar.
Det är första steget i att börja analysera en aktie, så att säga. Och då är det ju frågan vad som är rimlig takt. Det beror ju helt på vad det är för bolag och vad som kan hända närmast året, så kallade triggers. Ja. Eller kanske att de börjar sälja en ny produkt eller att de expanderar någonstans. Eller, ja, vad är det för antagande man utgår från? Liksom? Det är det som kommer avgöra vad man tror att det blir för tillväxttakt.
Där börjar vi komma in lite djupare i själva analysen, men vi är fortfarande kvar där vi, utan att riktigt förstå vad företaget gör, försöker hitta olika mönster. Till exempel om tillväxttakten följer en slags S-kurva, där det först accelererar tillväxten och sen börjar den decelerera. Och någonstans där mitt i den här S-kurvan så finns en så kallad sweet spot. Den här typen av analys av historiskt klassiska tillväxtmönster, den ingår då i den här punkt 3 att modellera. Sen kommer vi till nummer 4, och det är att läsa och förstå bolagsrapporter, kanske inte minst årsredovisningar.
Ja.
Det här skulle ju kunna annars vara en bra eller första källa att få informationen som man kan göra de här antaganden för vad framtida tillväxttakt kan bli. Om de kanske ger guidance för vad de tror framöver.
Jag har ju en guide för att läsa årsredovisningar. Det finns ju även en YouTube-video på det här där jag med screen capture går igenom det här. Och en av de första punkterna det är just att läsa vd-ordet i en årsredovisning. För där brukar vdn uttryckligen säga vad han tror om den framtida tillväxten och den framtida strategin. Vad de har för mål just det kommande året och hur det jämförs med deras långsiktiga vision. Men hur som helst, punkt 4 här, det handlar om grundläggande redovisning, skuldanalys och även att förstå dynamiken i hur det går till när man skickar ut en faktura när man får betalt och när man köper saker av sina underleverantörer och när man betalar dem de facto, alltså när själva pengarna går ut ur företaget.
Sen nästa steg när det kommer till att analysera här, då kan det vara att kolla på bolagets affärsmodell, vad det är för bransch eller ekosystem, hur konkurrenssituationen ser ut, vem som har förhandlingsstyrka och vad det kan vara för kassaflöde.
Den som har läst lite ekonomi känner igen det här som en Porter-analys, alltså Porters 5 krafter, där man pratar om just underleverantörer och kunder, man pratar om konkurrenter och substitut. Med substitut menas konkurrerande produkter kan man säga, eller till och med det som inte är direkta konkurrenter idag men som potentiellt skulle kunna vara saker som inkräktar på ens verksamhet. Alltså om man förut sa att kärnkraftsverk konkurrerade med varandra så skulle solceller sen kunna dyka upp som ett substitut, men från början var det inte en direkt konkurrent. Här kan vi passa på att bara pausa lite grann igen och säga att försök hela tiden när man går igenom den här 12-stegsmodellen hålla i bakhuvudet att vad vi pratar om det är 3 steg. Hitta, analysera och investera.
Ja, som ett tillägg där, när det kommer till affärsmodeller så är det ju värt att påpeka att vissa affärsmodeller är väldigt mycket bättre än andra och det lönar sig ofta att försöka hitta bolag med bra affärsmodeller.
Där har vi det här lilla ramverket Melody, M-E-L-U-D-I, och det står då för meaningful, lucrative och difficult. Det betyder att man ska hitta ett bolag som verkar inom en bransch eller har en affärsmodell som har en naturlig plats i det globala ekosystemet eller ekonomin. Det här är någonting som uppfyller ett tydligt behov. Det finns ett existensberättigande, ett grundläggande existensberättigande. Det ska också vara lukrativt. Alltså det här är någonting man faktiskt kan tjäna pengar på. Exempel på saker man inte tjänar pengar på, det är till exempel flygbolag. Flygbranschen har på 100 år aldrig tjänat pengar egentligen.
Ja.
Medan däremot detaljhandelsföretag är de som har tjänat extremt mycket pengar.
Ja, precis. Nischade industriprodukter är ju beprövat koncept, typ som Lifgold på med, eller Atlas Copco. Det är ju beprövat hur många år som helst och det kommer fortsätta finnas. Och sen ett mer extremt exempel är ju det här med nätverkseffekter eller liksom internetbaserade bolag som bygger någon slags plattform och sen plötsligt så lyckas de få en tillräckligt stor plattform att folk stannar kvar och då plötsligt så behöver ofta kunden plattformen mer än plattformsägaren behöver kunden. Och då blir det en konstig dynamik där.
Nätverkseffekten, den anknyter också till bokstäverna DI i Melody, det vill säga difficult, eller som Warren Buffett skulle uttrycka som moat eller vallgrav, uthållig konkurrensfördel. För när du har ett bolag med nätverkseffekter, när du har nått över en viss nivå, då börjar du dra ifrån dina konkurrenter väldigt, väldigt fort. Det är som om du har ett faxnätverk. Den första personen som har en fax kan ju inte faxa till någon. Men sen när det kommer liksom person 1, 2, 3, 4, då plötsligt så, då stiger värdet av det här faxnätverket, det stiger exponentiellt. Och om du har faxnätverkskonkurrenter, om du börjar bli ganska mycket större än de andra, då finns det plötsligt ingen anledning alls att vara med de andra om de inte är kompatibla.
Nej, precis. Då blir det som Highlander. Ender can only be one.
Och det är det här som då ger den här uthålliga konkurrensfördelen, eller vallgrav, eller difficult i Melody. Men nu kan vi faktiskt gå vidare i vårt det här high, hitta, analysera, investera. För nu är vi inne på investera och punkt 7, eller är vi på punkt 6?
Nej, vi värderar fortfarande,
ja, okay.
Nummer 6.
Ja. Och punkt 6, värdera, då pratar vi om att värdera de här bolagen eller investeringsalternativen. Värdera dem på en absolut basis kan man göra. Vad vi gjorde här på vägen, det var att göra lite mer liksom så här snabba relativ värderingar med de här enkla extrapoleringar av värderingsmultiplar och prognoser. Men här så kan man lägga till en slags extra punkt där man gör en absolut ankare, ett absolut värde med tumregler för till exempel DCF-analyser med standardinställningar eller multiplar som är precis som snittet för börsen. Börsen tenderar till att handla på mellan ungefär PE 15 och 20 och har gjort det i 100 år i princip. Ibland med avvikelser neråt också, men om man ska ha någon slags standardnivå så är det cirka 15. Det kan vara en bra tumregel och startpunkt för en absolut värdering. Medan däremot den här ranger-intervallanalysen, den tar ju fasta på de facto intervall för värderingsnivåer den senaste tiden.
Som du sa, om man först hade gjort lite snabba antaganden, till exempel sån här intervallanalys, kan man säga att det här med en DCF-analys eller att räkna ut på något annat sätt, det är kvantitativt. Då räknar man ut i faktiska siffror, ofta i Excel eller liknande. Om man är riktigt snabb kan man bara göra några snabba liksom back of the envelope antaganden. Det finns såna här kalkylatorer på internet man kan använda om man vill göra det snabbt. Men om man ska göra det noggrant och faktiskt seriöst, då behöver man göra en Excel-modell av det. Och då när det kommer till just det här med till exempel en DCF-analys och räkna ut ett nuvärde av ett framtida slutvärde, då är det ju väldigt viktigt i vad man antar för diskonteringsränta. Det är ju ganska, där kan man ofta ta fel eller bli lurad av andra. Till exempel när det kommer till så här råvarubolag och såna här uranbolag och sånt, då använder de ofta en diskonteringsränta på 8%. Det är alldeles på tok för lågt, väldigt överoptimistiskt. Kanske borde använda så här 15-25% istället.
Ja, precis. Alltså de är ju ute efter egentligen någonting annat där. De är ute efter ett värde som är värdet för dem själva kan man säga. Så de räknar ut vad de tycker att det här är värt givet vad de har för låneräntor och sånt. Så det är i grund och botten inte tänkt som en aktievärdering för utomstående aktieintresserade. Utan det här är vad de räknar ut att tillgången är värd för dem givet deras finansieringskostnader ungefär.
Ja, det tar ju inte hänsyn till den potentiella risken om du bara sitter 8% liksom.
Precis. Men när vi då... Hej förresten.
Hej.
Det vill säga hitta, analysera, investera. Då har vi kommit fram till egentligen investeringspunkterna 7-12. Där nummer 7 handlar om att rangordna sina investeringsalternativ. För när vi har hittat massa olika aktier där vi har räknat ut en uppsidespotential. Vi kan kalla det för en årlig avkastningssiffra. Till exempel 27%. Men vi har inte tagit hänsyn till risken riktigt ännu. Och det är vad man behöver göra innan man kan rangordna om ens bästa idé är Evolution Gaming eller Embracer eller Investor eller för att ta något riktigt galet, något uranbolag som Govix eller det här lilla Leading Edge Materials. Alltså, hur ska man rangordna olika investeringsalternativ? Jo, då utgår man från sin CAGR-uppfattning, alltså vad är den årliga avkastningspotentialen, och sen justerar man det med en riskfaktor. En riskfaktor som då grundar sig i hur riskfylld själva verksamheten är, alltså hur osäkra prognoserna för vinsterna är.
Ja, nu börjar det bli komplicerat här, eftersom att det där är godtyckligt, om man inte då vill använda typ beta eller så här sharp ratio eller något sånt där.
Jag gillar ju inte beta. Jag gillar inte beta eller sharp, för att de använder aktiekursrörelser.
Nej, precis. Det tar ju inte hänsyn till själva bolaget. Mm. Det är då det börjar bli svårt om man måste använda någon form av omdöme.
Mm. Och det är väl mycket här på punkt 7 med risk-reward-kvoter, vilka portföljer vikter man i slutändan kommer fram till, riskbedömningar i verksamheten, prognososäkerhet. Men om man ändå är osäker, hur ska man veta hur osäker man är?
Precis.
Den här typen av diskussioner är ju de som brukar bli mest intressanta i finanskursen.
Om vi sen tar punkt nummer 8 här, att tajma och vikta investeringar baserat på exempelvis risk-reward eller om de nu har medvind eller motvind från teknisk analys och makro. Och då brukar det ju vara vanligt att folk använder, först kanske de hittar någon aktie som är intressant och sen kollar de på teknisk analys för om det kan vara bra ingångsläge eller inte.
Ja, vad tycker du själv om teknisk analys? Är det något man ska använda för att investera?
Jag är inte så bra på det, men ja, det är bra. Man borde ju kolla saker som MA50, MA200 och RSI.
Ja, eftersom andra tittar på det, för det är många andra som tittar på hur kursen har gått den senaste tiden, när de ska bestämma sig för om de vill köpa nu eller inte. Till exempel, har den gått ner mycket och kan tänka sig studsa upp, eller har den en stark, tydlig rörelse neråt och kan tänka sig fortsätta ner, eller tvärtom, en lång och stadig uppgång där dipparna hela tiden köps och den därmed kan anta att den kommer fortsätta åt det hållet. Om man hittar den här typen av mönster, då kan man utgå från att det är många andra som gör det också. Och då kan det ge, som du då säger, medvind eller motvind. Det kan stödja eller vara ett litet besvär för det fundamentala case man har räknat ut. Och då kan det hjälpa en huruvida man, är det verkligen just idag som man ska köpa? Eller kanske ska vänta en vecka och se om det blir ett bättre läge?
Ja, men precis. Det är ju bra att göra så. Och speciellt när det är så, vad ska man säga, så medialiserat. Och det är så mycket diskussioner på Twitter eller forum och sånt där. Och det är så många personer som lägger vikt på det där. Då blir det ju också viktigare om fler personer tror på det liksom, eller använder sig av det. Men utöver det skulle jag vilja tillägga att jag tycker inte om det här som man ser, att folk som är typ helt värdeagnostiska och försöker använda TA som ett sätt att värdera aktier. Så bara, men kolla, nu borde den gå upp hit och vara värd så här mycket för att det säger mitt lilla streck som jag ritar här, utan att säga någonting om bolaget eller vad som kan hända innan 12 månader. Utan bara så här, ja, nu är den här på min linje, då borde den gå upp hit.
Jag pratar ju
det
ofta,
ser man hela tiden på internet.
Ja, och det där är precis lika farligt som när man bygger modeller i Excel. Att så fort man har satt in en siffra så börjar man tro att den är sann för att den står i en ruta. Och på samma sätt så är det lätt att tro att streck i en graf är på riktigt. Och helt utan att ha, som du säger, man är värdeagnostisk. Så man struntar i om P-talet är 1000 eller 100 eller 2.
Eller om bolaget är så här, i en totalt värdelös bransch och ska gå konkurs om typ 3 veckor.
Ja.
Så bara, men det kommer studsa upp nu.
Nej, så man behöver en tydlig värdegrund först. Har man räknat ut att det här bolaget är värt mer än kursen, och sen kan man använda teknisk analys för att hjälpa sig själv lite med tajmingen, så man inte liksom köper på den absolut sämsta dagen. På samma sätt så tycker man kan använda makro också. Att om makrovariabler som räntor, inflation, skuldsättning och lite andra saker, om de är extremt stretchade jämfört med de senaste 100 åren, ja, då kan man det anses vara lite medvind eller motvind. Men det ska knappast avgöra helt och hållet om du ska köpa eller sälja ett bolag.
Nej, precis. Ett alternativt sätt att se på det där med makro, det är att det kan vara ett bra sätt att få så här stora teman, eller få som big picture eller top down, att få idéer för stora teman. Till exempel att råvaror, att det kan bli en supercykel för råvaror framöver, eller högre energipriser och sådana där saker, för att det finns mycket makrofakta som understöder det liksom. Men sen är det ju, det säger ingenting om vilket specifikt bolag eller varför, men bara att som ett stort tema.
Hej!
Hej.
håller helt med där, och just den typen av lång makrorörelse, den betyder ju fortfarande inte att man behöver lyckas pricka rätt på ens ett år eller två när. Någonting man verkligen kan ha sett i både guld och uran, att det är inte så himla lätt att få den kortsiktiga trenden rätt, även om man har en stor makrorörelse på 10 år som medvind. Så därför så är det viktigt att bara tänka på det som medvind eller motvind. Och just nu har man medvind i råvarusektorerna. Men det betyder inte att man kan liksom bara gå all in vilken dag som helst på året.
Nej, det blir komplext. Om vi sen går vidare till nästa, att konstruera en portfölj. Vad har du att säga om det?
Ja, då är ju alltså tanken att man utgår från allt det här man redan har räknat ut. Man har liksom ställt upp vad som är bra branscher, bra företag, vad man har för risk-reward-kvoter. Och det man gör nu då, det är att man tydligt rangordnar sitt bästa bolag, sitt näst bästa, sitt tredje bästa bolag. man inte bara rangordnar dem i ordning utan också i alltså den här kvoten som man räknar ut, risk-reward-kvoten, den kan också ange hur mycket nummer ett, nummer två eller nummer tre man är. Och sen kan man med lite olika formler använda det för att räkna ut vilken portföljvikt man bör ha. Det här är ju komplicerad natur och det lämpar sig definitivt inte för radio för att dra massa siffror, men i finanskursen så går vi igenom det här i detalj och har dessutom en ordentlig screen capture video som man kan se om och om igen med tydliga exempel i Excel under tiden som jag visar hur de här kvoterna kan användas. Själva poängen är att man har därmed ett ganska systematiskt sätt att fundera över vilken som ska vara ens största innehav och nummer två och nummer tre och ungefär hur stora de kan vara relativt varandra.
Ja, i praktiken skulle det kunna innebära att om du har 20 aktier, eller ja, säg 10, och du har haft dem i många år men du har inte riktigt tänkt över innehaven så mycket, då skulle du kunna göra den här genomgången och så kanske du inser att ett eller två eller tre av bolagen har mycket bättre potential än övriga, och då borde du kanske ha mera i dem och mindre i de andra. Lyssna. Då kan du omvikta på så sätt.
Hej! Lyssnar man på mig så skulle man nog också komma fram till att du ska inte ha 20 bolag. 10 är nästan max. Om det inte är så att man ibland vill ha 4 uranbolag istället för bara ett. Men jag tycker att man ska inte ha fler än 10 liksom, huvudinnehav. Jag har själv 6 bolag i min portfölj. Det är ungefär vad jag tycker jag kan hålla reda på. Om jag skulle addera ett sjunde, ja det kan jag väl göra. Men då ska jag kunna det sjunde bolaget lika bra som jag kan åtminstone det sjätte. Och så ska det vara värt att ha ungefär lika mycket pengar i det som i det sjätte, som är det jag kan liksom minst och gillar minst. Och redan där så hör jag hur det blir lite svårt för mig att motivera ett sjunde och lägga arbete på det. Och hur lite, men då kan jag ändå bara ha 10-15% max i det bolaget om jag ska vara lika viktad i hela portföljen. Så jag har lite svårt att motivera att man ska ha fler än, låt oss säga, 10 bolag i portföljen. Mm. Gå vidare till, ja det här har ju med det att göra. Punkt 10 handlar om att optimera och underhålla sin portfölj. Vilka bolag som ska vara kvar och vilka vikter de ska ha. Och inte minst då, och det här är den enklaste gratislunchen som nästan finns på marknaden. Det är vad jag kallar för lustiga huset trappanmodellen. Och det handlar om att man rebalanserar sin portfölj hela tiden. Har jag sagt att jag ska ha 25% i bolag A och 15% i bolag B och 10% i bolag C, då ska jag ju lite då och då se till att det är 25, 15, 10. Trots att kurserna ändrar sig ju så att det inte är, det fortsätter ju inte vara 25, 15, 10 automatiskt. Det betyder att ibland så ska man liksom återbalansera dem så att de får sina ursprungsvikter. Men det är då givet att den här risk-reward-rangordningen säger att de ska ha samma vikter. Så hur som helst så är tanken att man lite då och då så uppdaterar man sina risk-reward-kvoter och så ser man till att man har den motsvarande vikten i portföljen också vid varje tillfälle.
Det finns väl kanske ingen riktig tumregel för hur ofta man ska göra det, typ så här en gång varje kvartal eller någonting. Men utan snarare så kan man väl kanske förenkla och säga att om någon särskild aktie går upp alldeles för mycket för snabbt, då är det enkelt att bara omvikta från den till en annan.
Jag brukar ha som tumregel att om det rör sig en hel årsavkastning eller två, då är det dags att rebalansera. För då har man ju fått liksom ett helt år gratis någonstans. Den har rört sig ett helt år jämfört med de andra. Och då kan det vara dags att rebalansera. Oavsett om det har skett på en dag eller ett kvartal eller ett år.
Mm. Och en annan anledning till varför man skulle kunna vilja köpa mer i någonting eller kanske ofta sälja av ett innehav, det skulle kunna vara för man har antecknat och utvärderat investeringsargumenten, punkt nummer 11 här, och så plötsligt, ja, kanske en av investeringarna går fel, eller att någonting som man skrev ner i sin ursprungliga investeringstes inte har inträffat inom ett datum man satt, så att då har det helt enkelt inte gått som man ville, och då är det bättre att vara snabb än för sen att sälja.
Det är ett fruktansvärt viktigt verktyg att jag har för vana att skriva upp precis varför man investerar och även skäl till att avbryta investeringen. Och inte minst då efter genomförd investering gå igenom anteckningarna och utfallet och utvärdera vad det var som gick rätt, vad som gick fel, vad som var tur, vad som var otur, vad som var faktiskt skickligt analysarbete och vad som var slarvigt och lättjefullt arbete. Så att man vet vad det är man ska göra mer av och vad man ska göra mindre av och vad som faktiskt bara var tur eller otur. Så att hela den här idén med en investeringsdagbok eller en, liksom en investeringscommonplace, det är någonting som jag tycker urskiljer de som blir riktigt duktiga investerare med tiden. För de ser till att bli lite bättre hela tiden genom att på ett objektivt sätt och strukturerat sätt avslöja vad de gör bra på riktigt och vad de faktiskt gör dåligt.
Mm, och om man har det som vana att skriva upp det där och man sen kan hitta det och man sen kan hitta det ganska enkelt, till exempel i en databas eller någonstans, då, ja, då har man ju alla sina investeringar efter ett par år och anledningen till varför man investerade i dem eller liknande svart på vitt på papper, så kan man utvärdera det.
Då vet man också hur man ska uppdatera både sin anteckningsrutin och sin investeringsrutin, alltså sin själva investeringsstrategi. Och man kan se till att uppdatera en kort checklista som man alltid går igenom inför en investering, så att man slutar göra enkla misstag. Mm. För det är just att sluta göra enkla misstag, då tar uppsidan hand om sig själv.
Ja, som sista steg här, det är att nummer 12 då, i HAI-analys, eller vad ska man kalla det för?
HAI!
Ja. som en japan.
Ja, hitta, analysera, investera.
Mm. Sista är det att redovisa din analys eller investeringsrekommendation av en aktie i en kort och koncis, välstrukturerad text. Helt enkelt att skriva en kort, liksom förklara caset för någon annan på ett säljande sätt.
Det är det som kallas för att göra en pitch, eller då egentligen så här ett baseballkast. Man kastar en pitch till någon och säger, här har du min idé. Och så hoppas man att de fångar en och liksom gillar ens argument. Att få ner argumenten, det gör att man också blir liksom tydligare inför sig själv vad man faktiskt tycker och varför.
Ja, ett sånt exempel, bara taget i luften, skulle kunna vara, det här bolaget är intressant för att. Och nu är det värt så här mycket och jag tror det är värt kanske 40% mer om ett år till låg risk, för att nu så är relativvärderingen P10 medans ungefär lika bra bolag har P15.
En sån pitch blir ens investeringsdagbok, skulle man kunna säga. Men en investeringsdagbok behöver inte ha samma detaljnivå som en pitch. Men en pitch är bra för att sen göra till en intelligent och intresserad investerarkompis, för att få kanske lite mer input och även mothugg där man har tänkt fel.
Ja.
Ja, det här och mycket mer, det lär man sig i finanskursen. Och vi håller ju precis nu på med nästa omgång, och inför den så är det bra att göra en tidig ansökan senast 17 april och sen startar kursen 1 maj.
Ja, så gå in på hemsidan finanskursen.se och kolla in det.
Ja, då har du lyssnat på 25 minuter.
Hej då.
Tack. Okay.